Tack så mycket, Camilla. Ja, någon eller ett par gånger per år så försöker vi predika oss igenom en bibelbok och även läsa hela kapitlet. Och även sån här lite, ska vi kalla det, lite mustiga texter. Men det kan vara ganska bra att göra. Vi gör det utifrån övertygelsen om att vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Och att du och jag behöver Bibeln som helhet för en sund tro. För en växande tro, för ett liv i liksom efterföljelse till Jesus. Den är omistlig för det. Att tron hänger inte på, vilar inte på, bygger inte på bara en, kanske en stark Guds upplevelse. Det är jättebra, det är många av er som har det. Kan det vara viktigt, kan det vara sant? Ja, absolut. Men att tron inte vilar på det. Tron vilar inte heller på några enstaka verser som har gjort någonting i ditt liv. Även om enstaka verser kan betyda mycket också. Men bara utifrån det här kapitlet så förstår vi att enstaka verser och stycken kan också ställa till det för oss. Och kanske är det så att en del av de här verserna är sådana som har ställt till det för dig. Utan vi behöver hela Guds ord, hela Bibeln. Så att jag säger igen, ge inte upp på din Bibel, kära vän. Ja, men den är, jag har försökt, jättebra försök igen. Men jag har startat så många bibelläsningsplaner. Ja, men starta en till. Ja, men jag fullföljde ju inte den förra. Nej, men det läste du, eller hur? Ja, det är jättebra. Köp en ny bibel. Byt bibelöversättning. Starta en bibelläsningsplan tillsammans med en vän. Det är jättesmidigt. Man kan ju nästan liksom checka av varandra. I en av de här bibelapparna så kan man ju dela bibelläsningsplanen med vänner. Så kan man liksom säga, nu har han inte läst idag. Eller så får man en hälsning, du har inte läst idag. Man kan få påminnelse. Det finns massa hjälpmedel. Ge inte upp på din bibel. Amen, kom det från några stycken här. Den här texten som du har hört, den är ganska mustig. Och jag behöver att du är lite vaken idag. Du kanske till och med kan lära dig någonting. Det är ingen dålig söndag. Så var lite vaken och så tittar du på den som sitter bredvid dig. Ser de vakna ut? Putta lite på dem i så fall. Du kan lära dig något idag som du behöver, kan du säga. De två första kapitlerna, första delarna, finns att lyssna på vår hemsida eller via Spotify eller vart du lyssnar på poddar någonstans om du vill lyssna i kapp. Jag vill börja med några korta liksom, klipp ifrån förra veckans predikan av Pernilla och kapitel 2 som spelar roll för den här texten också. Kapitel 2 börjar nämligen så här. Mina barn, jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Eller som The Message-översättningen säger, att visa er vägen bort från synden. Att det talar om riktning. Vilket håll är jag på väg med mitt liv? Viktig sak att ha med sig. Nästa handlar om att det finns en konflikt som vi lever med. Talar om Guds rike och världen. Älska inte världen eller det som finns i världen. Eller som The Message igen, kärleken till världen tränger undan kärleken till Fadern. Det är ju inte, alltså världen, det är inte mina grannar, naturen och en god pizza liksom. Det är inte det som är världen. Utan vi ska älska världen. Skogen, grannen och pizzan, alltså det är goda i livet så. Det står att ty så älskade Gud världen. Alltså det, när det talas om världen i Bibeln så handlar det om ett tankesystem utan Gud. Ett tankesystem som sätter sig framför levande Gud. Jesus säger så här, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Två olika system. När jag vänder mig till Jesus, ger mitt liv till honom, så säger jag, ske din vilja istället för ske min vilja. Så det finns en konflikt som vi lever med, två olika system i världen. Och att det i den här regionen som Johannes skriver till, församlingarna där, så fanns det människor som ställde till det, som förvillade. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Och är det någonting som vi på något sätt möter idag, massa tankegångar, åsikter, allt möjligt som lätt förvillar oss. Så på det sättet blir de här breven ganska aktuella även för oss idag. Men nu om vi går in i den text som Camilla läste. Vi börjar i första versen. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Och det var flera av er här inne, jag kände nästan det ryckte i Camilla också. Vi har kört den här som en ramsa. Eller hur? Det är några som nickar. Det började på ett Gräfsnäsläger. Man skulle memorera bibelverser och så kom det hit på någon gudstjänst för alla åldrar. Och så blev det, se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas. Precis. Några som känner igen den ryckte lite grann. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas. Ja, ni är lite dåliga på den här sidan, men vi får ta igen. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas. Ja, bättre, tack. Det är som att han slår fast det här. Titta vad Gud har gett. Vi är Guds barn och det är vi också. Det är som att bara, men fattar ni, vi är det här. Han skriver ju samma sak i sitt evangelium, Johannes 1:12. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det här är någonting som är viktigt för Johannes att förmedla gång på gång. Att, och det här är så viktigt för dig att få med. Om du har sagt ja till Jesus, så tillhör du honom. Punkt. Du kan veta att du vet att du vet att du tillhör Jesus och är på väg till himlen. I kapitel 5, sen om vi tjuvstartar lite grann på det, så står det att det här skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Du kan veta att du vet att du vet. Du är på väg till himlen. Och här vill jag stanna upp lite grann. Det kanske är det här som du bara ska få med dig. Om jag frågar dig, du som har tagit emot Jesus, sagt ja till honom, om det var förra veckan eller om det är 50 år sedan. Vet du att du tillhör Jesus och är på väg till himlen? Om du inte kan svara ja på den, så behöver det få landa i ditt hjärta. Det är sant. För se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Om du finns här som inte har sagt ja till Jesus, då kan du göra det idag. Då säger du, Jesus, förlåt mig min synd. Jag behöver dig, jag tar emot dig i mitt liv. Amen. Så blir du ett Guds barn. Från nu och för all framtid. Den är jätteviktig att få med sig. Den vissheten, den är din. Ta emot den. Ah, okej då. Men, det finns ju alltid ett men. Nästa. Synden då? Det var ju ganska jobbiga rader hon läste, den där Camilla. Hon som är så liksom mild och blid annars. Och så kom det ganska så här, vad är det här? Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. Ja, hon läste ju så. Det står ju så. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. Han kan inte synda. Vad menar han? Kan inte synda. Jo, det kan jag ju. Kan du det? Ja. En del av oss kanske är riktigt bra på det till och med. Men vad menar han? Ja, men då är det ju sant. Jag är nog inte riktigt frälst ändå. Nej, det gäller nog de andra, men nej, jag är nog inte riktigt kristen ändå. Om Jesus skulle komma tillbaka idag, så skulle jag nog inte få följa med. Jag känner mig lite osäker faktiskt. Och det står ju så. Ja, nej, kan gå tillbaka. Jag är nog inte riktigt frälst ändå. Vad menar han? Varför står det så här? Vad gör jag av det? Det är ju därför som de här raderna om frälsningsvissheten innan är så oerhört avgörande. Se vilken kärlek Fadern har, vadå? Skänkt oss. Det står inte, se vilken kärlek Fadern har belönat oss med för gott uppförande. Av nåd är ni frälsta. En Guds gåva är det. Men vad menar han då? Ja, om vi tittar på den här andra översättningen, The Message, så skriver han så här. Människor som är födda till livet av Gud vänjer sig inte vid synden. Hur skulle de kunna det? Vänjer sig inte vid. Alltså vänta, här är någonting. Nu börjar jag få någon slags annat perspektiv här. Ja, men det här är ju en omskrivning. Om vi tar en riktig bibelvers igen. Vi läser Paulus i Romarbrevet 6. Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Tillhör jag Gud om jag sagt ja till honom? Ja, då är jag Guds barn. Kan jag som kristen synda? Ja, det kan jag. Tappar jag mitt barnaskap så fort jag syndar? Då kommer jag svara nej, .. utropstecken. Nej. Kan jag synda? Ja, det kan jag. Tappar jag mitt barnaskap bara för att jag syndar? Nej, det gör jag ju inte. För i så fall skulle ju våra liv se ut som att på måndag är jag Guds barn och kanske tisdag också, men lite grann i kanten bara. Och sen så på onsdag, torsdag, nej, då var jag inte Guds barn längre, för då hade jag ju syndat på onsdagen och tappat barnaskapet. Och sen så på fredag så kommer jag tillbaka och blir Guds barn. Det är klart det inte funkar så. Men är synden någonting som jag ska ägna mig åt? Nej, men inte alls, skriver ju Paulus. Hur kan vi göra det? Ni som har gått över från mörker till ljus, inte ska ni harva runt i mörkret längre. Vi har blivit förda från mörkrets välde in i hans sons älskade rike. Ni som förut var mörker, ni är nu ljus. De här kontrasterna, ni har ju bytt medborgarskap. Ni ska ju leva i det här riket. Kan jag synda? Ja, det kan jag. Men inte ska ni hålla på så, säger Johannes. Ni lever ju i ett annat rike. I kapitel 2, som vi hörde förra veckan, så börjar det kapitlet. Jag skriver till er för att ni inte ska synda. Men om ni syndar har ni en som för er talan, Jesus Kristus, Guds son. I kapitel 1 läste vi, som ganska ofta med vid nattvarden, om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från orättfärdighet. Alltså, kan jag? Ja. Förlorar jag mitt barnaskap på grund av det? Nej, det gör jag inte. Men är det någonting som jag ska leva i och hålla på med? Nej, det ska jag inte. För det hör inte till mitt liv. Och det verkar som att i församlingarna så fanns det människor, eller runt församlingarna fanns det människor som försökte förvilla. Som ställde till det lite grann hos människor. Att hur ska vi tänka? Hur ska vi tro? Hur ska vi leva? Kan ta nästa. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen. Här har vi de här två kontrasterna igen, ganska mycket. Och det fanns en variant eller en tankeströmning inom den tidiga kyrkan som fortfarande finns kvar på många sätt, som kallas för gnosticismen. Och det innebär att det som är det andliga, Det är det sanna, rätta, goda, höga, medan som är det kroppsliga är lägre. Det är ont till och med. Så man gjorde en tolkning av det här med Guds rike och världen. Att det var det andliga och det fysiska. Bibeln talar ju om köttet, men då handlar det inte om köttet, liksom det materiella, utan det här är ett tankesystem utan Gud som sätter sig upp mot honom. Och då tänkte man så här att, ja men min ande, den är frälst och fin och förlåten och kroppen, den ska bort. Det här som är jag, liksom det här, det, bort med det. Det är helt oväsentligt. Och det ledde antingen till att man hamnade i en väldig, alltså asketism. Det här när man, alltså man späkte sig, man fastade, man kanske piskade sig. Alltså kroppen skulle förtryckas, för den var ju ond, den skulle bort. Medan min ande, det är den som är det viktiga. Eller så kunde det också leda till att precis tvärtom. Jag kunde leva helt lössläppt. Det spelade ingen roll vad jag gjorde med kroppen. För den skulle ju bort i alla fall. Den hade ju inte med Gud att göra. Så det var så här, gör vad ni vill med kroppen. För er ande är ju fri och förlåten ändå. Och då var det så här, va? Ja, men hur ska vi leva då? Ska vi, ja, men vi, jag tror ju på Gud, men kan vi göra så där? Eller ska vi inte hålla oss till? Vad gör vi? Det finns de som vill förvilla er. Att frälsningen på något sätt bara var andlig. Och jag tycker så här, det han säger här, tänker jag så här, det är väldigt enkelt. Svart är svart och vitt är vitt. Synd är synd. Punkt. Och det som är av Gud, det är av Gud. Ni lever i det här livet med honom. Ni är frälsta, ni är ljusets barn. Lev som det. Ni ska inte leva så där. Det är synd. Synden kommer från djävulen. Det hör inte till er. På något sätt är det här, på något sätt en polarisering eller en tydlighet. Att synd är synd och det som är av Gud är av Gud. Svart är svart och vitt är vitt. Det som är rätt, det är rätt. Låt livet, allt det ni är och gör, följa er tro. Tron på Gud är inte bara andlig. Och här tänker jag, det här talar in i våra liv fortfarande. Alltså om jag står på söndag förmiddag och lovsjunger Gud och säger, åh Gud, du är bäst. Och sen kommer jag hem på söndag eftermiddag och så ger jag grannen världens utskällning för att han inte har lämnat tillbaka gräsklippan. Säger, du är dum i huvudet, när får jag tillbaka den? Jag bara säger, nej, vet du, det passar inte. Det hör inte ihop. Det spelar roll hur jag talar till grannen som inte har lämnat tillbaka gräsklipparen. Varför? För att jag stod på förmiddagen och sa, Jesus, jag älskar dig. Det sitter ihop, min vän. Och det är som att de började undra, vad gör vi då i våra liv? Det måste hänga ihop. Och sen då kan man tänka så här, ja, men vad ska vi göra då? Vilka bud ska vi följa? Vart är reglerna så att vi ligger på rätt sida? Vi vill ju alltid ha det enkelt. Och Bibeln ger oss nästan aldrig det. På det sättet. Men den gör det ganska enkelt. För om de frågade Johannes, men Johannes, vad ska vi göra då? Hur ska vi leva? Vad är buden? Ja, nu kommer det. Är det så bra? Är du med? Detta är hans bud. Tro på Jesus. Älska varandra. Det är så enkelt. Det är på ett sätt så enkelt. Det finns en sån enkelhet i tron på Jesus som vi har en skicklig förmåga på att dribbla bort ibland. Och grejen är att det här som Johannes säger, det har ju inte han kommit på själv. Utan det här, det hörde ju han från Jesus själv. För Johannes, han var en av de 12, han gick med Jesus, han hörde honom tala. Det här är inte någonting som han har liksom gått viskleken genom 27 generationer och så till slut så blev det här. Utan han var ju med den här gången, en skriftlärd kommer fram till Jesus och frågade, mästare, vad är det viktigaste av alla buden? Judarna hade 613 bud i Torah, Gamla testamentet. Mästare, vilket är det viktigaste av de här buden? Av alla 613? Och då svarar Jesus, vad då? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är som att Johannes fångar upp det här igen. Nu de bara, men hur ska vi leva? Vad ska vi göra? Ja, men älska Jesus, tro på honom i hela ditt liv. Och så låter du det på ett naturligt sätt komma till uttryck gentemot din nästa. Älska varandra. Älska inte med tomma ord eller fraser utan med handling och sanning, säger han också. Det finns en enkelhet i tron på Jesus. Lukas, du kan komma fram. Om du tycker att kristen tro är lite svår, så att, ja, det finns svåra grejer. När vi börjar gräva i Bibeln, eftersom du nu kommer gå hem och läsa Bibeln som aldrig förr, eller hur? Ja, det är fortfarande den här sidan som läser Bibeln lite mer. Den är inte riktigt med här. Så kommer du läsa och så kommer du hitta svåra grejer. Är Bibeln enkel? Ja, ibland är i det stora hela är den jätteenkel. Och så finns det absolut svåra passager. Saker som man behöver stanna upp lite vid, och så läser man att den som gör synd är av djävulen. Då får man säga, vänta, vad menar han? Och så möter vi livet som inte är enkelt. Men det finns en enkelhet i tron på Jesus. Jesus älskar dig. Han har förlåtit din synd. Och när du har sagt, Herre förlåt mig, då tillhör du honom. Från nu till den dag du slutar dina dagar och vidare in i himmelen. På samma sätt som vi på ett sätt får fira Brittas liv. En människa som har följt, liksom, gått med Jesus hela vägen fram och vidare. Så gäller det dig. Och på den resan, när du faller, för det gör vi, så säger vi, Jesus förlåt mig. Och han säger, jag förlåter dig. Du är min, du tillhör mig. Vi ska inte leva i det här. Du ska leva här, Jörgen. Lev i ljuset, i det goda som jag har för dig. Och att hela mitt liv följer honom. Och jag försöker leva utifrån det som är gott, rätt och sant och rent, och det jag vet är Guds ord. Och utifrån det försöker jag visa dig lite värme. Även min granne som inte har lämnat tillbaka gräsklipparen. Jag har ingen sån granne förresten, så åk inte hem och skäll på mina grannar. Jag har jättefina grannar. Men att det spelar roll hur jag bemöter dig. Att vi låter den kärleken träffa mig och så går den vidare till andra. Och sen tillsammans så vandrar vi i det. I den enkelheten. Tillsammans. Varsågod och stå upp så ska vi be tillsammans. Halleluja. Vänd dig till Jesus där du står. Börja be till honom. Om du finns här inne som inte har sagt ditt ja till Jesus någon gång. Du har aldrig fattat ett beslut. Jag vill tro på Jesus. Jag vill följa honom. Jag bjuder in honom i mitt liv. Då kan du göra det nu. Då säger du, Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig. Jag vill vara din. Gör det just nu. Gör det just nu. Be den enkla bönen. Så händer någonting fantastiskt. Guds ande flyttar in i dig. Och du blir ett Guds barn. Och du som har gjort det sedan tidigare. Om det var en vecka sedan eller 50 år sedan. Jag tror att den helige ande vill pränta in i dig. Att du tillhör honom. Att du får leva med vissheten. Att du vet, att du vet, att du vet att du är ett Guds barn. Ja, men jag har ju syndat. Ja, det vet din far också om. Men han är fortfarande din far. Och vet du att du har syndat, då säger du förlåt. Och du är kvar i hans famn. Låt den helige ande få tala in den vissheten i ditt liv. Jag tror att det är flera här inne som det behöver landa i dig. Att du vet att du vet. Att om Jesus kom tillbaka i eftermiddag så kommer du få följa med. Om du skulle dö imorgon så vet du att himmelen väntar. För den är ingen belöning för det vi lyckas med, utan det är en gåva av nåd. Ta emot den gåvan. Lita på hans ord, det är sant. Du tillhör honom. Och så ber jag Jesus för oss alla. Att våra liv skulle följa vår tro. Att våra handlingar skulle följa vår bekännelse. Att våra ord till varandra om varandra skulle spegla lovsången till dig. Här att det faktum att vi har övergått från mörker till ljus, från död till liv, att du bor i oss, att vi är dina barn, att det skulle påverka varje aspekt av ditt liv, varje område i våra liv, i våra hem, på arbetsplatsen, på affären och i skolan, överallt där vi är. Herre, hjälp oss att leva som ljusets barn i ljuset. Herre, för synden, den hör inte till oss, utan det är sanningen och rättfärdigheten och renheten. Det är vår andel. Det är vad du ger oss. Där finns det goda livet. Det är vad du har tänkt för oss. Herre, vi vill följa dig. Vi vill följa dig. Halleluja.